Podplay.
Välkomna tillbaka. Det duggar tätt med poddandet nu. Och även dina besök i Karlstad, Johan. Det är skönt att se dig igen.
Ja, det är härligt att vara här igen. Det är väl andra gången på en vecka nu. De känner till och med igen mig i hotellreceptionen nu.
Är det andra och sista nu? Jag tänkte, nu har Malmö åkt ut. Kommer du följa andra lag eller hur blir det nu, tänker du?
Ja, nu blir det nog all in på kvalet till börja med. Men det kommer ju bli lite mer slutspel. Alltså, när vi pratar i söndags måndags.
Du var ljummen då inför åttondelarna.
Men nu har man ändå fått lite puls av det här. Lite sadden match och långkörare i Gävle. Och så en sadden i Karlstad här nu. Så att man har ändå fått lite slutspelspuls här nu. Man ser verkligen fram emot kvartsfinalerna nu.
Innan vi rullar in på slutspel, kval och allt det heta de senaste dagarna. Så har vi ju en nummer 65 att presentera. Du har några fina namn där.
Ja, det var inte så många vi fick där. Men Kristoffer Rifalk och André Brändheden kan i alla fall riva av. Så jag går all in på Rögle BK där då.
Två spelare som ingen kanske kommer ihåg är ju Wojtek Mosik, Färjestadsbacken. Jo, han kommer ihåg ännu. Men kommer ihåg Tomas Marcinko?
Ja, honom kommer jag verkligen inte ihåg.
Alltså, jo, fyra matcher i Modo 2012-2013 kanske inte satte något vidare avtryck. Men en som har satt avtryck, det är David Stenbacka. Minns honom från Vimmerby till exempel?
Naturligtvis.
Halmstad har varit bra i år. En bra hockeyettanspelare. Tror du Stenbackas chans att spela i SHL är över? Han är ändå 25 år nu.
Ja, då kan den kanske vara. Men kanske hockeyallsvenskan. Jag menar, har man ändå varit i Vimmerby så finns det något.
19 poäng på 37 matcher i Vimmerby 2016-2017. Den här säsongen 2021 då gjorde han 12 poäng på 18 matcher i Halmstad Hammers.
Ja, men det är väl OK i alla fall.
Men om du sätter David Stenbacka i relation till Erik Karlsson, hur skulle du liksom sätta dem då?
Ja, alltså kanske Erik är något bättre då.
Ja, men båda är writare.
Ja. Ja, men jag håller nog kanske Erik något högre då.
Han är i alla fall, det får vi vara ärliga att säga. Erik Karlsson, den bästa nummer 65 i världen. Back to Logan, takes a shot, Johnson is safe. Karlsson, and he scores! Erik Karlsson scores his first goal as a San Jose Shark. Jag fick ligga hemma på soffan i tisdags och titta på en sjukt spännande match. Brynäs mot HV71. Med all respekt för supportrarna som sitter och våndas över de matcherna. Alltså, herregud vad spännande. Du var ju på plats, hur var det? Hur var stämningen? Gick den att ta på nu när det inte var någon folk i arenan?
Nej, det är ju det som är det svåra. Man sitter högt upp i Gävle, men det är klart att det fanns ju någonting när man gick runt där gavlerinken. Jag och vår kollega Johanna Dahlén, vi var och käkade lunch på gavlerinken där på dagtid. Och det var kanske mer där det kändes att men här är någonting i luften här. Det var inte många som sa någonting. Jag vet ju inte hur det brukar vara uppe på lunchserveringen där, men brukar ändå kanske vara ganska bra drag på en sån servering, men kändes ändå som att vara lite laddat och sådär. Och jag tyckte första 10 minuterna, alltså, det var ju avblåsningar hela tiden. Det var icingpuckar. Kändes det nervöst.
Ja, det var ingen som ville göra misstag. Men du, när det var åt lunch där, det är ju de man har sagt som inte kommer få jobbet kvar om ett lag åker ut. Då säger man, man kommer få riva upp halva kanslipersonalen, kökspersonalen, ingen har jobb. Så att teoretiskt sett skulle det kunna vara så att de människorna du hälsar på i restaurangen kommer ta någon jobb om Brynäs åker ut.
Ja, men precis. Men samtidigt är det
hemskt tanke.
Ja, verkligen. Alltså, jag hoppas ju verkligen att de får behålla jobbet. Det är säkert en jättebra kassako och kunna erbjuda luncher där på dagtid och få dit lite folk.
Men bortsett från de 10 första, jag satt ju hemma och kollade och kände bara, gör inte misstag, gör inte misstag, gör inte misstag. Så kände jag. Och jag sympatiserar inte med varken med HV eller Brynäs. Men det var en match som jag kände att när man sitter hemma så man kände att bara ingen gör något misstag.
Nej, men lite så var det väl. Men det lättar väl upp lite grann där. Och den som gjorde misstag var egentligen dummarna när de tog bort det där målet som var direkt. Det var ju helt rätt det målet som Emil Molin pillade in där. Och jag tror
fan det präglade dem hela matchen där, alltså domarna. Alltså, ja, man gör en sån miss ändå. Alltså alla gör misstag. Jag har åkt upp och gjort felpass. Men det här blir ju så jävla tydligt när man blåser helt fel läge.
Ja, och hade HV vunnit där så hade de ju trots allt bara en ribba från Erik Martinsson. Då hade det säkert blivit en klart större snack. Så någonstans så, det finns ju ingenting som heter kompensation, men någonstans så blir det ju ändå rättvisa att en, kanske 50-50, men det var ju mål bevisligen. De gick ju by the book där på det som blev avgörande. Så någonstans blir det ändå en rättvisa att Brynäs får segra på grund av det. Samtidigt så kan man plocka ur situationer i matchen, till exempel Noel Gunnlers crosschecking på halsen mot Emil André.
Halsen var väl mer i ansiktet än halsen. Var
I alla fall, han blev avstängd i efterhand. Att till exempel hade HB fått en femma på den så hade det kunnat vara helt annorlunda också. Men nu har vi i alla fall fått komma in i den här matchen och nu är ju pressen på HV efter nu när de ska spela på fredag.
Ja, och det här behövde, alltså det var ju viktigare för Brynäs att vinna den här än vad det var för HV71. För hade Brynäs förlorat, då hade vi hade suttit och pratat nu om hur kan de göra si, hur kan de göra så. Men nu har de ändå skaffat sig 2,5-3 dagar av lugn där man kan bygga vidare på Josef Boumedienne då som coach. Jag tycker man såg honom i bild där på TV. Alltså vilket, han hade en pondus.
Ja,
vilken jäkla pondus.
Jag skulle precis säga det, att han har en pondus. Alltså,
han är självsäker. Det är
alltså, självförtroende präglar den mannen. Alltså, han sticker inte ut och han kan nog inge ett lugn till den här gruppen. Det tror jag nog är hans kanske främsta egenskap, att vi håller det lugnt, vi håller det enkelt, och han har tryckt säkert på några saker som de ska göra. Han satte upp Emil Molin i första kedjan och det får man säga att det blev ett jättebra drag.
Ja, Emil har inte varit så bra på hela säsongen, det kan man vara ärlig att säga. Och det är ju, det var en nordamerikansk coachning. Jag såg det, han liksom lastade ju istid på de som han ansåg var bäst.
Ja, precis.
En sån som Adam Pettersson hade tidigare varit med Rudin och Scott, rakt ner i fjärde. Så var spelaren knappt 10 minuter, 7-8-10 minuter.
Jag tittar på istiden där efter ett tag och Marcus Björk hade hur mycket istid som
han
helst.
Han över 30 minuter totalt. Han var den som hade mest istid. Så att då har han ju gjort ett tydligt statement att liksom, det är ni som ska driva det här. Och de var ju, de här spelarna Molin, Scott, Rudin var ju drivande i byte efter byte. Jag tycker dock, om man sett över hela matchen, så tycker jag att HV driver spelet lite mer. HV har lite bättre puckkontroll stora delar av matchen. Det är min känsla. Men det, alltså, det kommer ju vara en matchserie som vi aldrig har sett liknande av. Jag scrollade igenom sociala medier. Jag var ju inte i skottgluggen på något sätt. Men den tonen som finns på sociala medier under de här matcherna, den är grov alltså.
Man ska passa sig för att ta ut någonting. Det var någonting jag skrev när det blev klart att Brynäs skulle in i den här matchen, där jag bara liksom, wow. Och det tolkades som att...
Var du som skrev den här tweeten? Vaknar, går och lägger mig med en skön känsla att Brynäs eller HV ska spela Hockeyallsvenska nästa år?
Nej, det var det inte.
Nej, just det, det var Erik Ryman, ja.
Ja. Nej. Och där får man säga att för hans skull, det kan han sitta och säga på sitt kontor, men att skriva den tweeten i det här läget, och det förstår ju Erik Ryman naturligtvis, ja, också i efterhand, att det var ju klumpigt. Alltså det är så sjukt mycket känslor, så att jag passar mig egentligen för att skriva allt för tunga saker här nu kring det här, att för att alltså känslorna bubblar över något helt fruktansvärt på folk. Jag förstår det.
Ja, absolut. Samtidigt, vi är ju där, jag tycker att det låter högtravande när man säger att vi är där och gör vårt jobb. Vi jobbar ju inte med uppdrag granskning liksom. Vi granskar inte politiker och ska, men vi är ändå där. Jag är där tillsatt av Simor för att göra ett jobb och kommentera matcher. Så jag, oavsett hur klimatet är, så måste jag säga vad som händer, vad är min uppfattning. Det får jag inte tumma på en sekund. Men därifrån, alltså, jag såg tonen där i tisdags. Den är brutal. Supportrar sinsemellan, mot folk, mot domare, mot spelare.
Alltså, jag skulle komma till det, för att jag fick ett tag på Thomas Torsbrink där direkt efter matchen för att fråga kring målet och sådär. Och då fick jag någon HV-supporter på mig. Så, varför frågade du inte om crosscheckningen för Noel Gunnlers? Varför tog du inte upp det? I ett sånt läge när man får chansen att prata med Thomas Torsbrink, det är inte så att man kan ladda av ett helt batteri. Nej, med frågor klockan 11:30 på kvällen.
Det fanns ju frågor att ställa efter den matchen.
Ja, men så var det. Och hade jag fått sitta med Thomas Torsbrink i 10 minuter och köra på, då hade det varit en helt annan sak. Men då får man ändå prioritera målsituationerna i det läget.
Kom du ihåg när man var liten, då var det, när man spelade hockey så var det klubban i isen, pucken i mål, då får du höra publikens råd. Nu får man nästan göra om den där efter den här måltolkningen. Pegsen i isen, pucken i mål, då får du höra publikens råd. För goldpegsen, alla som har lyssnat på podden, de vet ju det här med goldpegs.
Ja, ja, precis. Det är en fråga som vi har brunnit för, eller i alla fall du har brunnit för.
Ja, men alltså, där snackar vi millimetrar, hundradelar, tusendelar. Alltså, det var ju... Och då sitta där, de tar ju 5 minuter på sig och titta på de här bilderna. Den, det är match ett, det är match ett. Mm. Tänk dig du får den där matchen 4 till med match 7 när du har det här som står på spel. Ja, det är små marginaler, aldrig varit tydligare.
Jag kände ju direkt när det inträffade det här att det här är inte mål. Men
det var min spontana känsla, exakt.
Absolut, det var min spontana känsla. Nej, men det här kan inte vara mål.
Mm.
Och sen när jag får förklaringen efteråt och när jag får se situationen rulla så gör jag fasiken dem rätt i situationen.
För jag började också titta på, med tanke på att hur man har bedömt i målgården. Stör han Gunnarsson? Är Molins klubba på Gunnarssons benskydd? Där var jag också och tittade lite. Men det kändes nästan som att det försvann när man då tittade i målburs, huruvida målburen var flyttad.
Och då ska man ju ta hänsyn till när lämnar den bladet på Brynäs-spelaren. Och ska du se det, den röran där framför mål?
Nej, det är ju... Ja, men det är typiskt att det blir ett, den typen av avgörande. Men
är du hellre fri än fälla i ett sånt läge?
Jag vet, nej, vad är det för fråga? Alltså, jag har ingen aning. Nej.
Nej, men de hade i alla fall en aning. Och det hedrar dem att de ändå tar beslutet, tycker jag.
Och precis, och man kan tycka, hur ska du kunna behöva ta 5 minuter? Men då sitter de i Stockholm med bilder. De kan zooma in, de kan göra frame för frame, bild för bild. Och då får det ta 5 minuter, för det är så kolossalt viktigt. Det är inte omgång 27, det är viktigt i omgång 27 också. Men det är inte så som det är nu, då ska det bli rätt beslut också.
Enda sorgen i det där var att jag var 46 sekunder från att få en kopp kaffe serverad till mig från Brynäs analytikern Anton Hansson. Han sa, blir den femte perioden, då serverar jag en kopp kaffe. För det fanns ju inget kaffe i hela arenan, så det började bli sent på kvällen.
Nej, och det finns det ju inte vanligtvis heller där i den arenan. Det går inte att få tag i någonting. Men tänk på det om du ska upp dit igen. Ta med någon sån här pulverkaffe då, och någon termos.
Ja, så det får jag göra. Det får ju bli så, för att det kan bli riktiga långkörare nu när man börjar 19.30 också. Och där finns ju slutspelsmatcher som börjar 20.00, så att vi kan ju hålla på till midnatt kanske ibland.
Men var det lät som det var lite publik i hallen ändå. Det var lite, alltså...
Ja, det var ju 8 pers ute på, och så var det lite loger. Och det, okay, intressant är med logerna där, för att det har ändå varit en fråga som jag har fått lite grann här sedan detta hände, att varför tar man in folk i loger men inte i restaurangen?
Mm.
Och där är det ju så att i det här läget, de här logerna, där är det de som är på årsbasis som får lov att vara i logerna. Dock bara 4 stycken, för det är ju de reglerna som är ramarna, för det är ju samma sak om du har en hemmafest. Då är det ju 4 personer i ett sällskap.
Tråkig fest. Jävla tråkig hemmafest.
Ja, men vi två hade väl haft roligt med 2 andra liksom.
Ja, det men vilka 2 helst hade du väl plocka in där? Om du fick ha liksom en...
Vet du fasen du. Alltså den får jag väl suga på den karamellen lite. Ja. Men där i alla fall. Men man får ju... Då är det, all servering har ju utgått. Så du får ju ta med... Då får du ta med en egen fickplunta kanske på matchen där.
Ja, just det. Ja,
nej, det är lite bandykänsla över det ju.
Ja, men då kan, då
har men det är i alla fall by the book.
Ja, okej. Okay. Så det är så det funkar. För jag tyckte nämligen att det var lite drag i hallen. Men när man ser på tv så får man inte var folket är. Men de zoomade in de här 8 personerna på läktaren. Men jag tänkte, wow, bra jobb de gör. Det är Oskarshamnklass just de 8 personerna.
Ja, det var
men
det
var det lite folk i logen också.
Ja, och det får du lov att göra. Men ingen servering där.
Okej, ja, men då har vi rätt ut den saken. Fan vad man kan lära sig grejer och spela i podd med dig.
Ja, alltså ibland så.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Ja, alldeles innan vi satt och spelade in här så var du på plats i Löfbergs Arena och såg Färjestad ta sig vidare till kvartsfinal. Känsla kring den matchserien. Ja, Malmö gjort det fruktansvärt bra. Men jag fick lite den känslan som jag hade i Timrå ibland när man tog sig till slutspel. Att man andades ut. Att okej, okay, ut och kör ni, ut och njut, ut och ha kul. Det var liksom inte så här, vi måste vinna, vi ska ta oss för... Utan det var så här, luften gick, det kändes lite det.
Men luften har ju varit ur det där laget sedan de säkra kontraktet. Ja. Alltså, de har ju haft förbannat svårt att ladda om efter det där. Det måste man vara ärlig och säga. Och sen har de inte haft material heller till att kunna ändå... Färjestad är ju ett spetsigare lag. De har Micke Lindqvist, de har Daniel Viksten.
Mm.
De har de spelarna.
Och nu har de Gustav Rydahl.
Ja, jäklar du.
Du, han är ett lok.
Mm. Men en som jag... Förlåt, jag bryter in. Men giganten där bak tycker jag är Adam Ginning.
Ja, han
han är ju verkligen slutspelsmode.
Verkligen. Han klev ju upp där på Malmö spelare där i match 1 där när vart en utvisning. Vem var han tacklad där? Det var...
Oh, det vet jag inte vem det var på rak arm. Men det, ja, var...
han, det borde jag veta. Men klev upp och tacklade. Och då blev det utvisning, vilket jag inte tyckte att det skulle vara för den tacklingen. Men då är liksom slutspel. Då åkte Oliver Lauritsen. Åh, jag är stor och tuff och stark och åker över hela planen. För... Och då var det varsin två. Och då fick inte Malmö det powerplayet. Det är just sådana där saker jag menar. Du måste vara så jäkla fokuserad i slutspel. Och det kändes som Malmö, som du var inne på, när de hade säkra där. Och det ska de ha all cred för. Jag hade räknat ut dem. Alltså det var ju, jag hade bankat fast dem i kvalet. Det var det
mest poäng på 13 första matcherna.
Ja, det var ju givet kval. Det fanns ju ingenting som tydde på att de skulle liksom undvika kval. Och att man då klarade att göra det och också ta sig hela vägen i slutspel. Så förstår jag att luften gick ut lite. Men i de här dryga sex borden som man spelar mot Färjestad så är man i stunder bättre än Färjestad.
Ganska... Jag skulle säga 40 minuter ner i Malmö är de bättre.
Ja.
Och sen första perioden i Karlstad och ja, kanske halva tredje, kanske lite mer i tredje. Ja,
det var jämnt, precis. Det var jämnt. Jag tycker match två. Jag tycker Malmö var nästan bättre i match ett. Men i match två där nu, då var det var rätt jämnt. Det kunde sluta hur som helst. Färjestad var spetsigare när lägena gavs helt enkelt.
Det som slog mig var, vi satt ju och skrattade lite åt skottstatistiken i den här matchen som spelades i Karlstad för en vecka sedan. Jag tror Malmö sköt 13 skott i den matchen.
Ja, 16-13 var ju den rafflande skottstatistiken.
Efter 5,5 minut sköt Malmö sitt 11:e skott i den här matchen. Så det var lite roligare att titta på.
Ja, det var det. Ja, det var det. Även om Malmö då inte riktigt räckte till eller luften gått ut så har de gjort en grym säsong på alla sätt. Men det är också frågan om vad är nästa steg? Nu har man ju liksom, har man inte bättre lag nästa år? Ja, men då kommer man vara precis med nästippen ovanför vattenytan. Det måste ju lastas på någonting för att få in offensiv spets.
Ja, alltså nu tittar man tillbaka 5 säsonger så är det... 8, 6, 6, 9, 9. Det går inte att bli mer mittenlagen.
Nej,
så.
Och då har man varje säsong då har man känt, det här är, nu har maxat. Nu klämmer man ut närmast max.
Ja, nej men precis. Det är precis jag känner också. Att nu får de hitta någonting, att man har en Adam Johnson som är med hela säsongen som kan kliva fram och avgöra matcher, som är god från 17-20 mål någonting, och så hitta något spetsigare på andra kanten också. Man har någon första kedja som driver det plus tvillingkedjan, för annars så kommer de stå och stampa där de har varit de senaste åren också.
Men skulle då tvillingkedjan med Emil Sylvegård, den kan man ju luta sig tillbaka på nästa år också. Det är den som har drivit laget i år. Sen måste du få en andra kedja. Skulle du kunna få hem Händemark och få två vingar till honom då? Då har du ju helt plötsligt två kedjor du kan luta dig
mot. Ja, det skulle säga det, att du måste hitta två vingar som är bra. Och sen så ska du ha en tredje kedja som också ska kunna vara med och driva laget. Och ha Kalle Östman som är klar. Kanske Kalle Persson. Och så... plocka hem Kim Rosdahl. Någonting i den stilen. Jag menar, Kim Rosdahl har gått in och gjort 29 poäng i Oskarshamn, vilket är bra.
Men blir inte det lite så här Henrik Törnqvist-grej i Linköping? Jättebra när han var i Timrå. Och så kom han hem och så... ja, vad blev inget mer? Blir det inte det lite Kim Rosdahl?
Du har verkligen en poäng i det. Och Kim Rosdahl, det blir inte så att han har en självklart powerplay-roll. Nej. För att han kommer hem. Men... där har ändå hänt någonting med Kim Rosdahl under
men
den tiden han har varit
borta. Varför ska han lämna Oskarshamn?
Ja, men jag tror helt enkelt att han längtar hem till Skåne, tror jag.
Ja, jag tänker att han har en jävligt bra roll i Oskarshamn.
Ja, fast alltså, har han det? Han har ju stundtals ändå varit nere och fått spela extra forward. Alltså.
Ja, men det är ju på sina egna brister. Han har ju ändå fått chansen.
Han har verkligen fått chansen.
När han inte har levererat så är det såklart att man sjunker ner. Men när han har levererat så har han ju fått speltid. Han har ändå stod ju där i sista matchen mot Brynäs och peta in dem i PP till exempel. Så att han har ju haft en viktig roll.
Ja, han tar ju någonstans en risktagning att lämna någonting han har. Någonstans ett troende från Martin Filander och det här gänget. Jag träffar förresten Thomas Fröberg på matchen i Karlstad under kvällen. Och
harmonisk.
Alltså, vad sa du?
Harmonisk.
Ja, alltså han mådde bra. Jag frågade om han hade nyktrat till efter helgen lite. Men han verkar må jättebra och han var, liksom, hade fått andas ut nu och de klarade och nu ska han bygga för nästa säsong. Men det är inte lätt att sitta i den positionen, ska jag säga, som han sitter för att han har en begränsad budget och Nolan Sajak och de här, de ska ha mer betalt. Ja, ska han gå med Lance Boma? Hur ska han göra? Det finns inte så att han kan säga, jag vill behålla Sajak, jag vill behålla Boma och jag ska ha en toppspelare till. Han har inte den ekonomin utan han måste göra fynden.
Ja, men det är det. Han, om vi ser på alla värvningar, så JC Lippon vart ju ingen succé. Men om vi ser på värvningar som han gjorde inför säsongen, så träffade han ju rätt, eller Oskarshamn och Thomas Fröberg, träffade rätt i stort sett på varenda värvning. Det måste man ju, alltså, det är som, träffar du fel på en eller två av värvningarna, då är du ju liksom, då är du kval.
Ja, större marginaler så har du absolut inte.
Precis, medans kanske storklubbarna då, Färjestad med Jakob Nilsson, ja men där finns det en annan marginal. Skulle Oskarshamn misslyckas med värva den första centern som han har tänkt att ha, och han blir tredje, fjärde center, ja men då har de ingen påfyllning där. Så att det är ju jävligt små marginaler de spelar med.
Ja, alltså verkligen, klubbar som Oskarshamn, det är de förutsättningarna som gäller. Så att Thomas Fröberg ska ju ha en stor eloge för det lagbygget han satte ihop, där det var väldigt låg felprocent.
Då hade man nog önskat att Sajak hade skrivit ett tvåårskontrakt direkt då kanske.
Ja, det hade ju varit rätt skönt att sitta med det nu och istället för att behöva dubbla de pengarna. Men de måste också ha en andra keeper bakom Kanatta, och jag skulle ju gå för att, nu är Tim Joel skadad här i BIK Karlskoga, men typ en sån utvecklingsbar andra keeper, Claes Endre.
Claes Endre, ja.
Någonting
ja.
I den stilen.
Alltså målvaktssidan är väl egentligen det minsta. Det är den viktigaste utposten, men det är det minsta problemet med tanke på de namnen som ändå finns i Hockeyallsvenskan.
Ja, nej men precis. Alltså, och han kommer ju hitta en bättre andra keeper än Tex Williamson, som kanske var lite less på att stå där som en backup.
När vi har fällt ihop våra poddmickar så ska vi gå och sova. Och när vi vaknar upp så är vi båda på, i olika bilar visserligen, på väg ner till Göteborg. Jag ska kommentera matchen Frölunda mot Djurgården, och du ska vara där och skriva och göra lite intervjuer. Herregud, vilken... Jag hade räknat ut Djurgården, jag kan säga det. För jag tycker Frölunda var så mycket bättre i match 1. De stängde defensivt, Djurgården kom inte alls upp i nivå. Nej, men Djurgården var inte bra. De bästa spelarna var inte bra. Holtz var bänkad till exempel. Det var ju en jäkligt tydlig signal när slutspelet började att han var 13:e forward.
Men ärligt talat, vad var det som hände i Göteborg? Jag satt i Karlstad och jag bara såg målen bara trilla. Jag såg min kollega Oskar Lindvall skriva, nu kom 0-3, 0-4, så var det 1-5 och så var det 2-7.
Nej, alltså det var sådana öppna spel. Jag tycker Djurgården gjorde bra. De kontrade bra, utnyttjade Frölundas misstag på ett jättebra sätt. Men Frölundas defensiv var ju så, alltså det var ju så brutalt dålig. Så att jag kan inte förstå att det var samma lag som två dagar innan stängde ner Djurgården helt. Alltså det är helt otroligt. Då ska man ändå veta att det här var Djurgårdens tredje raka seger i Skandinavien den här säsongen.
Hur ofta händer det?
Nej, och då ska man gå för... Nu är det ju Djurgården som är favorit. Man säger, det är blanka papper, skitsnack. Det är klart inte det. Djurgården har ju en liksom, Frölunda skulle liksom vinna den här matchen, få en dag ledigt, ta sig in i slutspelet. Nu är de måste nollställa sig. Djurgården åkte ner till Göteborg och sa, vi ska vinna två matcher. Så att det är ju... brutalt tufft läge, och menar, ryker Frölunda en åttondelsfinal.
Ja, vad händer i föreningen då?
Vad händer? Alltså, ja.
Alltså för Roger, han är untouchable.
Det är klart han är. Självklart är han det. Alltså det är ju, alltså, man kan, alla lag kan misslyckas någon säsong, men man får ändå säga att det här Frölundas ett och ett halv, alltså ett halvt misslyckande i fjol. Man
sjua förra året.
Man vann visserligen CHL. Man hade kunnat gått in och fått ett ryck i slutspelet. Det får vi aldrig svaret på. Men nu, och skulle man åka ut i en åttondelsfinal, och du har ganska många av spelarna ju kvar kontrakterade för nästa år också. Du har ju liksom hela grunden redan satt där. Nej, det skulle vara skitorolig just med trenden som man har haft. Jag tror att man går in med en väldig oro i matchen här ikväll. Väldig oro just med att man har varit så pass dålig efter jul. Och just där, bra, svin, dålig. Bra, svindålig, finns liksom ingen kontinuitet i någonting.
Nej, och Djurgården, som du sa, de har ju absolut ingenting att förlora här nu.
Nej, och nu fick man ju helt plötsligt så satte man upp en kedja med Kalle Östman och William Eklund och Alexander Holtz där. Oj, den flög ju fram. Holtz bänkad match 1, 2+2. Oj. Alltså, bara, och han delade ut något propp. Han såg ut som en rund miljon. Och just
han är ju en rund miljon.
Ja, inte efter JVM har han inte varit det. Men nu fick ju han liksom studsa tillbaka. För jag satt och tänkte där när han satt på bänken här. Undrar vad New Jersey tänker, som har liksom investerat ett högt draftval i honom. Han sitter på bänken. Visserligen hans första motgång i hans unga karriär. Alla spelare måste hantera motgångar. Det här får man väl då säga en liten motgång, om en väldigt liten, när han får sitta på bänken. Men ta sig tillbaka och göra 4 poäng i en så viktig match. Grymt starkt.
Ja, när vi har fått den här åttondelsfinalen gjord mellan Frölunda och Djurgården, då börjar väl slutspelet på riktigt kan man säga. Vi kommer ju få se Luleå mot Skellefteå, vi kommer se Örebro mot Leksand, vi kommer se Växjö mot någon och vi kommer se Rögle mot någon. Då börjar det på riktigt.
Ja, då är det, är du taggad då eller?
Ja, jag sa ju semifinaler men jag vacklar ändå. Jag får ändå säga att jag, ja men då kommer man ändå, det ska ändå bli roligt.
Ja, men jag tycker åttondelarna har varit roliga också. Jag menar, få åka ner och jobba på en avgörande match när två ändå storklubbar står mot varandra, Djurgården och Frölunda, så är det skitkul. Men om vi blickar mot de kvartsfinalerna vi ändå har klara nu, om vi börjar med Skellefteå och Luleå, så alltså just den rivaliteten som finns där. Och du börjar, det tycker jag också är ganska roligt när du får match två dagar i rad på hemmaplan. Skellefteå då söndag måndag kör de igång och du får liksom direkt två matcher på raken där head to head. Det känns ju jäkligt roligt.
Det piffar ju verkligen upp slutspelet att det blir så intensivt. 2-2, alltså man spelar två dagar efter varandra, vila en dag och sen kör man två dagar igen.
Precis, och det blir väldigt intensivt, vilket är du väldigt beroende, kanske i ännu större utsträckning när det är så intensivt att ha en bredare trupp. Och Skellefteå har både bredare, bättre och spetsigare trupp än vad Luleå har. Så det finns ju egentligen ingenting, ska vi säga, som talar för Luleå i den matchen.
Jag skulle vilja säga att det är målvakten som talar till Luleås fördel.
Lassinantti har ju,
han kan ju ändå stänga igen butiken.
Och det kan inte Gustav Lindvall.
Jo, det kan han ju, absolut. Mm. Men om Lassinantti är lite där, så är det ju det som talar till Luleås
absolut
fördel.
Absolut, så är det. Och Luleå har ju... Det är en tuff situation där liksom. Vi ska inte börja prata om Ilomäki som inte ersattes, men jag menar Petter Emanuelsson borta resten av säsongen. Det är liksom ändå en spetsspelare som ska göra mål för dem i viktiga matcher.
Det är det verkligen, och sen så Erik Gustafsson ska ju liksom in i det nu.
Mm. Han är så pass rutinerad så han kommer kunna spela lite på rutin. Det kanske inte är 27 minuter Erik Gustafsson bra, men han kommer kunna göra 20-22 minuter jäkligt bra. Kanske. Jag ska inte säga att det gynnar Erik, men Erik har inte varit lika bra den här säsongen som i fjol. Nu kommer han behöva spela mycket enklare när han kommer tillbaka i den här knäskadan. Och i ett läge, det behöver inte vara något negativt för honom, för då gör han det bara jäkligt enkelt och då är han fruktansvärt bra. Men Skellefteå har ju egentligen tre kedjor som är Skellefteås tredje kedja är bättre än Luleås första kedja.
Ja, det har du varit inne på tidigare.
Ja, det är liksom, det är bara kolla det laget, det är ju liksom nej, inte tre landslagskedjor riktigt, men snudd på nästan. Och så får du tillbaka Kiskinen nu som kommer in bredvid Jocke Lindström. Då går Nowick ner i sin fjärde kedja, gör sin roll där. Då har du liksom tydliga rollfördelning också i laget.
Ja, alltså tittar man liksom Skellefteås kedjor när de sätter upp det. Jag såg dem här i deras näst sista seriematch här. Och då var ändå Kiskinen borta, tänkte jag bara, wow, vilket lag de har.
Ja, de har ju byggt upp ett jättebra lag. Så att om inför säsongen så trodde ju, uppenbarligen du trodde inte på dem som satte de 10 i tabellen. Och jag hade dem 11 till och med. Ja, jag hade dem 5 eller vad det var. Så ingen av oss trodde ju på dem så mycket. Med det sagt så ska det ändå bli, alltså att de har byggt upp med det laget. Tänk hur det hade varit om det inte hade lyckats. Men de har ingen head coach. Andreas Falk hit och Klockare dit och Hedlund. Nu är det ingen som pratar om det. Nu pratar man liksom om ett powerhouse i svensk hockey igen.
På tal om ett potentiellt powerhouse, kanske. De har i alla fall bra investerare i ryggen. De har mycket fans i ryggen. Leksand går in i slutspelet också. Och det var länge sedan.
Ja, vad härligt. Alltså, tänk dig vilken fest det skulle kunna vara. Men det kommer ju vara fest på sitt sätt ändå. De har ju varit sålt halsdukar tidigare. Det är liksom, de har gjort ändå en inramning fast utan att kunna ha inramning.
Spaningen för Leksand när de går in i slutspelet. Janne Juvonen har vacklat förr när det har gällt som mest. Han går ändå in med ett annat ingångsvärde denna gången, tycker jag. Han har varit så jävligt bra under säsongen.
Ja, alltså jag kan inte jämföra vad han har gjort i Finland i slutspel. Man pratar ju om att han inte var bra mot Mora i den här kvalserien. Men nu måste man ju se vad han har framför sig i form av försvarsspel och organisation och struktur. Och det är ett helt annat Leksandslag, eller försvararna framför sig. Så att han kommer ju få en bättre hjälp än man haft tidigare slutspelsmatcher, om man då säger att kvalmatchen mot Mora var det. Så jag känner ingen oro för honom, för han har varit så bra i 52 matcher. Och det som... Det är fortfarande samma sport. Han kan inte leverera slutspelet. Ryan Lash kan inte göra det. Han kan inte leverera, men det är fortfarande samma hockey. Det är visst, du möter samma lag varannan dag eller var tredje dag. Men i Juvonens fall, jag känner ingen oro, för han har varit så jäkla bra sett över hela säsongen. Han har ju liksom haft få dippar toppar, får billiga mål. Han har hållit
en jäkla massa matcher.
Ja, och han ser ju inte ut och borde kunna klara det om man liksom ser när han tar av sig masken. Men han har ju varit jäkligt bra alltså.
Ja, det får man säga. Men är Leksand rent av favoriter trots att de kommer in och har inte spelat slutspel på 7 år eller vad det är? Och Örebro, finns det ändå en jäkla kapacitet i?
70-30 skulle jag väl säga att fördel Leksand.
Det är
den...
så pass.
Ja, det skulle jag väl säga ändå. Men alltså, Leksand kommer in med en helt hysterisk form här. Nu vet man inte hur det blir med Carter Camper om han kommer komma till spel. Men ändå under den här perioden som har saknat Carter Ashton, Camper, Cilarica har varit borta någon match. Men han har ju bara pumpat på liksom, 4 kedjeslag som har liksom, trummat på. Patrik Zackrisson har varit bättre än, ja, inte någonsin. Men bättre
nej,
än...
någonsin var nog
nej, ja. Men han har varit jäkligt bra och varit nyttig för dem. Nils
ja,
Åhman...
Men nyttigt tycker jag är rätt ord för Patrik Zackrisson. Att, ja. att han bidrar verkligen med någonting helt annat. Han har ju känts som en, när han spelade Skellefteå var det ju en ren spetsspelare. Ja, han känns ju som en lagspelare, en riktig ledare i laget.
Ja, men precis, ja, men det är rätt sammanfattat. Han har liksom ändrat kurs lite, inte lika spetsig men mer en lagspelare. Det var en rätt bra sammanfattning på honom. Och då har Heinemann, Åhman, de här killarna som kommer, alltså... Jag håller Leksand som favorit i den serien. Ganska klar favorit också.
Ja, uppenbarligen eftersom du säger 70-30. Mm. Men om du, är det 70-30 Skellefteå-Luleå också, eller?
80-20 skulle jag väl säga Skellefteå.
Det är Skellefteå. Till och med mer där.
Ja, det, absolut. För där är... Sen har man kan ha respekt för Luleå, kan stänga ner i ett slutspel och vara jobbig att möta och så. Men sett över 7 matcher... Hade det varit 5 matcher som det är semifinal... Ja, då hade det kanske inte varit lika tydligt. Men sett över 7 matcher, då kommer, tror jag, Skellefteå att mala ner Luleå. Leksand tror jag att det kommer mala ner dem lite. Leksand kanske är ett skickligare lag om man liksom skickligare i sätt till Örebro. Men jag tror inte att Leksand kommer mala ner dem på samma sätt. Leksand kommer vara fortfarande väldigt beroende av liksom, sina spetsspelare.
Det var nog viktigt för Leksand om de fick vinna en match mot Örebro, för det har varit ett riktigt spöklag för dem under många år.
Mm, så är det ju. Och det ska man inte, alltså, det har man med sig. Alltså, som Örebro pratar garanterat om det. Vi har liksom, vi kan de här, vi vet de här. Men för Leksands del så tror jag inte det. För där känns det som Björn Hellqvist. Han är ändå mästare på att stänga ute allting. Det är vi mot världen. Det känns ju, det borde vara hans mellannamn.
Sen har vi ju även kvartsfinaler som väntar. Det är åttondelsfinallagen ska in och spela. Men jag säger rakt av att de inte kommer ha en chans mot framförallt Växjö. Växjö kommer ju vinna med 4-1 i matcher oavsett vilka de möter, säger jag i alla fall.
Ja, går Frölunda vidare så får ju Växjö möta Färjestad. Går Djurgården vidare så får Djurgården möta Växjö. Betyder att Rögle får möta Färjestad. Och där Färjestad är ju, det säger man alltid. Jag bor ju i Karlstad. Man säger alltid så här. Man ska aldrig räkna bort Färjestad i slutspel. Ja, och Färjestad. Men det är för att man är en framgångsrik historia. Med betoning på historia. Det är 10 år sedan man vann senaste SM-guldet. Varför ska då Färjestad vara så varför kan man inte räkna bort dem i ett slutspel?
Nej, och
du kan väl räkna bort dem lika mycket som du kan räkna bort Djurgården eller något annat.
Exakt, det är 10 år sedan de vann för det första. Men man ska också ha klart för sig Färjestad, vad de går in med i det här. Tänk om det hade blivit en långkör. Nu ska de vara glada att få en vilo det här, ja, efter den här Malmö-serien. För att hade de behövt gå en 3 matcher-serie där så hade de...
Ja, vad är det? De har spelat 7 någonting, 7 matcher på 11.
7 på 11 dagar.
Ja, så att de behövde ett litet break.
Ja, precis. Och men fan vet om de klarar ändå. Alltså, då, efter de här, nu när de spelat 7 matcher på 11 dagar så kommer de spela 2 matcher helgen, 1 vilodag och så 2 matcher till på det. Så det kommer kännas i deras kroppar. Och Pennerborn var inne på det att han har medvetet valt att lägga ut så mycket istid han kan på så många spelare som möjligt oavsett vad de heter.
Och det är väl smart, och det var man kunde göra ganska sent in på serien också. Men sen är det klart, för Färjestads del ska de rubba då, om det blir när de blir Rögle eller Växjö, så måste Jesse Virtanen spela. Nu har han varit skadad, spelat 2,5 minut mot Malmö, sen har han inte spelat någonting. Så ska de rubba så måste Virtanen spela.
Parallellt med SM-slutspelet har dragit igång så pågår det hetaste slutspelet och...
Ja, än så länge det hetast.
Ja, än så länge. Mm. Men jag tror det kommer vara hett hela vägen in här. Och jag säger så här, Björklöven är klara.
Jag hade önskat att jag kunde säga emot dig. Men det kommer inte gå. För Björklöven, vad har de? De virade alltså Carl Johansson Belov senast mot Karlskoga.
Och de får gå med allt de har.
Och Karlskoga måste liksom slita på hörntänna. Johan Larsson halvskadad. Du har Ville Westlund sitter på läktaren skadad. Filip Roos skadad. Jag menar, Daggen borta. Tim Juhl, målvakten, borta nu också. Det får så här flashback. Senast de var i kval när de hade Engelage, målvakten då. Som då fick ju...
Kruse kommer in.
Emil Kruse, ja, just det. Och han var ju senare värvad till Rögle. Det känns ju som en av de mest oväntade värvningarna någonsin.
Att man tar andra keepern där.
Exakt, men det var tiden när Rögle förvånade på ett kanske negativt sätt.
Ja, precis.
Men det får lite flashback och det känns ju som att...
Men nu måste ju Daggen spela. Nu får han ju spela oavsett vad det handlar om.
Nej, men det går inte. Den skadan kan ju inte liksom... som jag var inne på, det är ju en skada som... Jag menar...
Kan inte stå på fötterna. Det måste ju kunna vara
exakt. Nej, ja. Precis. Lite så är det liksom. Han var ju visserligen i en intervju där med Lars Lindberg och Mike Hellberg. Men de kanske hade rullat in honom och pålat upp honom och tejpat fast han i någon stolpe där så han kunde stå upp.
Ja, det måste vara så. Men nej, jag som sagt, Löven löser det. Det måste vara första gången man säger det när det står 1-1 i en match. Löven löser det här.
Ja, alltså de fick ju slita hårt. De vann ju sadden på en lång sadden där första matchen. Slita ännu hårdare match 2, rätt chanslösa. Åker upp nu 2 raka matcher i Umeå. Jag har räknat hem den 4-1 i matcher till Löven.
Ja, jag håller verkligen med.
För jag såg ju fram emot en 7-matcherserie. Men med tanke på de skadorna på såna otroligt viktiga backar och spelare. Alltså, framförallt backsidan då, där Westlund och Ros kanske de 2 bästa backarna tillsammans med Johan Larsson. Larsson spelar halvskadad, Ros kan inte spela, Westlund kan inte spela. Tack och hej.
Ja, verkligen. Och i den andra matchen så är ju Timrå, de är lite kantstötta nu får man ändå säga. Förlorar 4-1 i Västervik och 2-1 i matcher. Var lite skakade där. De var i stort sett helt överlägsna där. Förutom de sista minuterna när Västervik pressade på och fick in en 3-3-puck i Timrå. Då blir man ändå lite skakig. Vad håller vi på med? Och så blir det ändå sadden av det. Och så löste ändå Jonathan Dahlén. Alltså vilken prestation. Han har väl typ 4 man på sig.
Det är klassiskt Jonathan Dahlén liksom. men det som är med Västervik, alltså ju mer folk pratar om hur lite de kan eller hur uträknade de är, desto mer går de där jäklarna samman. Man ligger under dem i 3-1 mot Timrå. Man ligger under med 1-0. Men man lyckas vända och vinna hemma 4-1. Man lyckas kvittera uppe i Timrå och ta det till sadden. Det är liksom ett lag. Och jag såg tredje perioden, sett den i efterhand. Jag såg inte hela matchen. Jag såg tredje perioden. Spelade mer fysiskt på dem. Rätt tufft på Timrå. Och det undrar jag om det är kanske en sån här Kalin-nyckel då som han har hittat.
Känns som att han har några S i rockar. Men man får säga det att Kalin, vi utgår från att han är klar för Modo. Men han går ju in all in för den här uppgiften i Västervik. Alltså han blir grinig när de inte gör vad de ska. Och känns jäkligt fokuserad på det han ska göra.
Ja, tänkte att lämna... liksom något efter sig. Förstår du vad han menar? Alltså han kommer ju vara för alltid ihågkommen som den största tränaren i Västerviks historia.
Ja, alltså, jag vet inte vad det finns för utmanare på det.
Han lämnar ju liksom efter sig att folk kommer ju prata om, kom du ihåg när Mattias Kalin var här? Alltså han kommer ju alltid vara ihågkommen där.
Ja, är det man ska prata om när de spelar Division 2 om ett par år eller någonting?
Ja, du vet inte om de kan banna
med... Eller SHL.
Ja, exakt. Ja, precis.
Ja, nu blir jag sågad av sågen.
Men jag undrar, Södertälje-fansen var ju grymt besvikna när Södertälje åkte ut mot Pluttenutte, små Västervik. Men jag tror att Södertälje-fansen nu har fortsatt kolla på den här slutspelsserien. De har ändå fått sett Västervik, vad de gör mot Timrå. Så tror jag de ändå känner så här att visst, de är fortfarande besvikna. Det finns en hög målsättning där. Men jag tror de ändå känner att okej, Västervik är bra.
Ja, alltså verkligen. Jag tror det är många som tänkte, hur kunde de bli femma i sig? Men det har de ju visat här nu att Västervik är att räkna med. De blev valda sist och precis som du är inne på där med Södertälje och Micke Samuelsson kan ändå känna liksom han är på gång här med, de är på gång i klubben och de ska ha en ny tränare. Niklas Falk lämnar ju. Jag har tänkt efter lite här. Oj. Kring vad ska Södertälje ha in?
Jag älskar när du tänker efter. Jag ser framför mig hur du ligger i sängen på något hotellrum någonstans i Gävle och så vaknar du på natten och tänder lampan och så sitter du upp och du får bara en sån här uppenbarelse. Ja, det var det så?
Ja, lite åt det hållet var det faktiskt. Men jag funderar lite grann. Jag tror det var kring någonstans när jag åt lunch eller någonting för någon dag sedan att fan vet de inte. Jörgen Bemström är den som kommer träna Södertälje med Dennis Bosic nästa säsong. Det finns en relation med Micke Samuelsson. Han kanske är klar i Djurgården.
Han har varit head coach i J20. Var uppskattad precis. I Djurgårdens J20
han har,
där.
Han har ju verkligen en historia i SSK. Han spelar ju där på 90-talet. Och ja, som sagt, han känner Micke Samuelsson. Han är i de kretsarna. Är inte Jörgen Bemström den som tränar Södertälje tillsammans med Dennis Bosic nästa år? Jag får en så jäkla stark känsla för det.
Ja, bra spaning. Men varför har vi inte tänkt på det tidigare?
Ja, det har man ifrågasatt, för att jag har ändå hört att Djurgården har velat erbjuda Benström en fortsättning, men ett headcoachjobb i Södertälje, det kanske är nästa steg för honom om han nu har en ambition att vara en huvudtränare, vilket jag ändå tror att han har någonstans.
Det är såklart han har det, men han har gått vägen via Djurgårdens I20 som headcoach, och det tas upp i SHL som headcoach. Bortsett från Brynäs så behöver man ju ha lite erfarenhet.
Ja, precis. Och Södertälje, det känns ju som att de har puttat ut till exempel Felix Olsson, Jonathan Harju som klarar för klubben, att det känns bara som de går och väntar på, de har tackat av Niklas Falk. Det känns som de bara går och väntar på att någonting ska hända. Då är ju min spaning att de går och väntar på att Djurgården ska ha spelat klart sin säsong.
Så du menar, hade Djurgården åkt på torsk mot Frölunda då?
Så tror jag att det hade kunnat komma någon form av presentation på Södertäljes hemsida inom några dagar. Alltså, jag ska betona att det här är bara en spaning.
Men det är en bra spaning, det får jag ge det.
Ja, men den är väl helt okej.
Okay. Ja, men intressant namn. Och känns ju som ett bra läge att komma in i Södertälje, som ändå är på väg framåt någonstans. En attraktiv plats för hockeyallsvenska spelare. Man tar liksom inte kanske avdankade SHL-spelare, utan man tar hockeyallsvenska spelare på väg uppåt.
Ja, precis. Som vill någonting i sin karriär. Lite BIK Karlskoga stuk på det. Mm. De tar väl kanske ännu mer stukade spelare. Men här går du in och plockar de som inte ska till SHL i Tingsryd. Mm. Du går in och plockar de som har gjort skillnad. Jag menar, Felix Hulsson och Jonathan Harju har ändå varit drivande i en kedja med Anton Svensson. Det märkliga där är att Anton Svensson inte hamnar där, som ändå var den bästa spelaren och är från Södertälje.
Ja, han kanske hamnar till slut också då, det vet man ju inte.
Ja, han hamnar i Västerås kan jag säga.
Är det klart?
Ja, det är klart.
Okej, ja, du ser. Jag hänger inte med på alla turer och alla värvningar här, vet du. Ja, det ska vi ta och runda av veckans andra avsnitt av Sanne och Svensson.
Ja, men det tycker jag att vi kan göra. Men jag kan väl i alla fall lägga in en grej till som jag snappade upp här under kvällen. Och det är väl att Axel Wemmenborn, en dold i center får man säga i Malmö, att han har troligtvis gjort klart med en ny klubbadress för nästa säsong. Han var sjukt besviken sist ut på isen, ut från isen i matchen. Efter
han visste att det här var sista matchen i Malmö.
Ja, det visste han. Och det var tårar i ögonen på honom när jag träffade honom. Och Axel Wemmenborn är en så sjukt bra kille, så jag vill ändå ge honom lite utrymme. Alltså, för jag, alltså det där är en väluppfostrad, det där är en svärmorström rakt av. Men jag pratar med honom och det verkar som att han kommer flytta till Stockholm och AIK nästa säsong, och han bekräftar att han hade haft kontakt med AIK också, så att
har han någon relation med Blomqvist sen tidigare, eller finns det någon?
Alla som är från nordöstra Skåne har väl en relation till varandra någonstans.
Ja, det är visserligen.
Ja, det är inte så stort, den bubblan. Osby eller Kristianstad, det är väl samma sak.
Så där är lätt att lägga det pusslet.
Ja, men precis. Nej, men jag förstod det som att han kom flytta. Så jag vill gärna ge Axel Wemmenborn, alltså jävla bra kille, lite utrymme. Så att
ja, då får vi säga lycka till. Det är klart, eller?
Ja, klart vet jag inte om det. Men mellan raderna kunde jag väl ändå utläsa som att det var nog det som kommer ske här.
Bra värvning av AIK. Du får väl då avsluta i podden. Du ska alltid liksom få sista ordet på något sätt.
Ja, men du kan få avsluta denna gången nu när vi är i din hemstad.
Härligt. Ja, kul att se dig tillbaka i Karlstad igen. Och slutspelet fortsätter i Karlstad. Vi får se. Vi får svara om det fortsätter i Göteborg eller Stockholm. Det är det hetaste under torsdagen. Och sen ser vi fram mot kval. Slutspel i Hockeyallsvenskan. Det händer massa nu. Är du laddad, eller? Du är lite gladare än sist i alla fall. Du är lite mer...
Ja, men det är nu när jag har fått se dig också. Det är underbart.
Fan, det är kärlek i podden. Vi hörs. Ha det bra. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.